Det här är ett lite unikt avsnitt faktiskt, för det är ju avsnitt 30.
Åh, det var 30:e avsnitt, vad trevligt. Då blir det 31:a kanske på bokmässan då, eller 32:a helt enkelt.
Precis, för där ska vi ju spela in lördag klockan 15:00. Men du kan väl dra igång avsnitt 30 och hälsa alla välkomna.
Enormt hjärtligt välkomna från botten av hela mitt rotchakra. Hej!
Nu kör vi! I don't mind working and standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat. And I don't mind working my fingers to the bone, but now listen, you got to let me go when my work is done. Ja, avsnitt 30 som sagt, det är väl mindre intressant egentligen. Berätta om din dag, Rickard. Jag tänker mycket på dig när du är där nere.
Det är så här, ja, det är väl mindre intressant, men berätta om din dag. Tack för den.
Lät det så.
Vilken härlig start. Ja, men det är väl inte så himla intressant. Jag gör ju 5 program om dagen när jag spelar in Vem vet mest. Och det är faktiskt på gränsen till vad man pallar med. Det kan ju tyckas väldigt lätt att stå och babbla och läsa frågor och sådär, men det är 8 stycken nervösa människor i varje program. Vi har ingen publik, så allt man säger, man får liksom ingenting tillbaks direkt. För de är ju där för att tävla. Så att det mesta dör i studion. Och det är väldigt låg energi i studion. Vilket gör att det tar väldigt mycket energi att...
Du, får jag stoppa det där bara?
Dra det här.
Precis det där tror jag skulle kunna vara en av anledningarna till att det blir sånt ok att bära. Ja. Jag kan själv... du vet, när man håller föredrag så... kan man känna ibland att jag gör... Det där var ungefär lika bra det som jag gjorde för 2 dagar sedan. Men den här gången fick jag ingen respons från publiken. Och då upplevde jag det som vad mycket jobbigare, vad mycket mer energi det tog. Kan du relatera till det?
Ja, men jag har ju bett om... I vissa såna här studentprogram, studentveckor, så har vi ju haft publik. Och då går det som en dans. Man bara glider igenom. Och det skrattas och det applåderas. Och man får, det är viktigt samspel där, att få någonting tillbaka av publiken. Man ger och får någonting tillbaka. Här ger man och så får du ingenting tillbaka.
Ja, du vet ju inte vad som funkar och inte då heller.
Nej, och de tävlande kan ju ibland, om de är avslappna, skratta till och ge tillbaka. Men de behöver inte göra det och det förväntas inte av dem. Och de står och är hyperkoncentrerade på det de ska göra. Och det är fullt förståeligt, måste jag säga. Men vi har inte råd med varken publik eller ordentlig studioman. Utan det är liksom en sån här flippa börjar på McDonald's. Det är 5 program om dagen på kontorstid ska göras.
Men vad krävs det då av dig? Alltså, blir du mindre modig eller vad händer med en när det är publiklöst, så att säga?
Ja, det är lite olika. Idag var det hyfsat bra. Ibland blir jag håglös och bara läser frågorna och orkar inte göra något mer, helt enkelt. Ibland när det är lite skojiga människor och när det sägs... Ja... När det sägs roliga saker så här, då går man igång. Vi hade någon kille idag som svarade väldigt kul på... Jag kommer inte ihåg hur frågan löd, men vad gav de 3 vise männen till Jesu barnet, som också kan vara ett förnamn på en viss Malmberg? Och han bara svarade Klas.
Ja.
Och rätt svar var Myrra Malmberg naturligtvis, och Rökes och Myrra.
Men vad, en publik där då, det hade ju blivit kalasstämning efter.
Ja. Ja, men nu det blir ju en skön stämning ändå med de som tävlar, och jag mår bra och blir igång. Men det finns mycket övrigt. Om man tittar på det här programmet så ska du säga, om du tittar på det och lyssnar på det, så ska du säga att känna att det är nog svensk TV:s tystaste program liksom. Det är väldigt öde runt omkring i programmet.
Men du skiner upp lite grann när Klas dyker upp, alltså när det kommer något oväntat, så att säga.
Ja.
Fångade du upp det där då, eller vad gör du?
Ja. Jag sa att han kommer att bli ett YouTube-fenomen för det där. Och sen så stannar jag kvar lite. Vi kan väl ta några sekunder och skratta åt det här. Så frågar jag om han hade snälla vänner, eller om vännerna kommer att reta honom mycket och sådär, om han kommer att bli mobbad. Ja, lite så. Man gnuggar in det lite grann.
Han kunde ta det då?
Han hade stora tatueringar på underarmarna och kunde verkligen ta det. Han var skön. Han hette Nils och stavade likadant som Nils Bohr. Och Niels Bohr, han var ju vetenskapsman, fysiker va, tror jag. Och han, det var på den tiden det var coolt att vara vetenskapsman, så att han fick spons av Carlsberg och bodde i ett litet hus inne på Carlsbergs gård och hade fri öl. Mm. Visst är det bra?
Det är bra.
Ja, så har de det inte längre.
Men jag kan tänka mig då, de tre vise männen dyker upp där till krubban och så kommer den ene fram då med rökelse och så kommer den andra fram med myrra och så kommer den tredje fram med guld var det väl va? Och sen kommer en fjärde in helt plötsligt i storyn. Hej, jag heter Claes.
Mm. Jaha, ingen... Ronny Jönsson.
Men göteborgska också.
Ja, den... men har jag berättat den här i podden om Frank Andersson och julspelet?
Ja, jag undrar om... jag har i alla fall hört det, men frågan är om det...
Jesusbarnet.
Har vi dragit den i... Kör.
Ja, kanske. Det var ju... vad heter han i Galenskapen? Anders Eriksson. Han gick ju skola med Frank Andersson. Och då, om jag har förstått hela rätt, så var det niorna som hade hand om julspelet i skolan, i aulan. Men Frank, redan när han gick i sjuan, så brottade han sig till en plats. Liksom, okej, jag ska vara med. Nej, men du går ju inte nian. Jag ska vara med.
Headlock. Okay.
Mm. Precis. Och så fick han vara med. Och då skulle han vara Josef, Jesus far. Så han kom in tillsammans med de tre vise männen precis i början i julspelet. Så ridån går upp och Frank kommer in med en sån här stor herdestav. Och så ska han gå fram till scenkanten. Och där ligger det här lilla Jesusbarnet som är en liten halmdocka. Då ska han böja sig ner, ta upp Jesusbarnet, höja upp det i skyn och säga: skåda Jesusbarnet. Men när Frank kommer fram till den här lilla halmdockan, då känner han att jag pallar inte att böja mig ner. Så han tar herdestaven och kör in i bröstet på dockan. Och så ut bland publiken så här, med där dockan fast på spettet: skåda Jesusbarnet. Och det blir en sån fruktansvärt dålig stämning. Så ridån gick igen och så hörde de så här: ni kan gå tillbaka till era klassrum och Frank gå till Rexdorsexpeditionen.
Så raka spåret liksom.
Vi började redan där liksom, alla de här historierna.
Berättade jag det förresten? För ett par år sedan så hade jag en idé om en bok som skulle heta Rövare, där bland annat Frank Andersson historiskt skulle vara med. Jag tänkte mig så här, rövare, alltså tänk när du sitter i en bar eller någonting, att inte bara dra roliga historier, utan det är väl ännu roligare om de är roliga och dessutom är någorlunda sann, möjligtvis med twist eller saltning, men ett uns av sanning i alla fall. De är ju mycket roligare, de historierna, håller du med om det?
Ja, det finns ju en fantastisk om Frank Andersson också, som visar på liksom vilken noll respekt och rädsla han besitter. Han umgicks ju lite grann med HAs president, nu kommer jag då, den här skåningen, vad han hette, Möller va, och hängde med dem lite grann. Och då hade HA satt på Broncos bar, och jag tror det till och med var så att Frank skyllde dem lite pengar. Och Frank var på väg till Göteborg och var vid Kungens kurva, då ringer den här Möller: va, du, vi sitter på Broncos bar, ska du inte kom hit liksom, så. Och då säger Frank: ja men fan vad bra, häll upp en öl till mig, så jag kommer på en gång, säger han. Och visst, och så lägger de på. Och då tar han ut simkortet och slänger simkortet, och så åker han till Göteborg. Det är rätt kaxigt liksom, slash galet.
Ja, det är faktiskt. Men han lever ju uppenbarligen. Ja, den är bra.
Och han var väl untouchable. Det är roligt.
Ja, men i alla fall, din dag, så det innebär att du har kört en vecka på en dag som det här, ja, trogna podcastlyssnare känner ju till ditt arbetsschema, men för de som lyssnar för första gången kan det vara intressant.
Jag kommer ju dit klockan 7 eller 7:30, 8, och då läser jag alla frågor som ska vara under dagen, och den en timme till en och en halv timmen är också sådär, sen, då vill man gå och lägga sig, för jag läser lika fort ungefär som Klabbe pratar i ett intro. Aha. Och sen så klockan 9 sminkas man och ska göra tv och vara liksom tjofadrittan, så att, men vad fanken Olof, det känns så jag känner mig inte bekväm i att sitta och beklaga mig över mitt tv-jobb faktiskt. Jag har jobbat som hemsamarit, kaffepaketerare, lärarvikarie och tidningsbud och gud vet allt, och det är mycket jobbigare faktiskt.
Men Göteborg, jag kanske ledde in dig i det, så att det är inte det att du satt här och beklagade dig.
Nej, och jag vill bara säga det till alla podcastlyssnare. Man är ju liksom trots allt en lyckligt privilegierad människa som har ett fantastiskt jobb.
Men du skulle kanske behöva hamna lite, gå in på Yasuragi och få en liten sån där avkoppling. Vad tror du om det? Det är ju aldrig, tänk att ha det mitt i så där efter halva så in där. Nu är det ju här för sig i Göteborg, men
ja. Magnus Härnestam, han hade ju en hästens säng inne i logen och fick lunch i 2 timmar och sov. Han spelade också 5 program om dagen. Men då var det ju frilanspersonal och det här ska ju göras inom avtalad kontorstid liksom med fast personal och då går det inte det. Så att,
nej. Jag var faktiskt på Yasuragi nyligen och skulle hålla ett föredrag där. Och du vet, man får ju såna där morgonrockar. Jag vet inte om det har varit där. Ja, man får ju
såna. De heter någonting de morgonrockarna.
Ja.
Jag höll på att säga. Det är ju snömannen, men vad fan. Ja.
Du menar sån här kimono variant i alla fall.
Så har du fickan i armen.
Ja, blåvita är de ju. Väldigt trevliga. Men det är bara det att när jag då ska köra igång vid 9 eller något sånt där, då kommer ju alla in då. Då har de ju gått på kvällen och till frukosten är det ju någon enstaka som går i de där morgonrocken fortfarande. Men sen när vi ska köra igång, då är den sista kvinnan som ramlar in där innan vi ska dra igång. Hon har på sig den här morgonrocken in i konferensrummet. Och inser ju det i samma stund hon glider in där, att hon är ju helt ensam som givetvis inte har bytt om. It goes without saying att när det är dags för konferens kanske vi inte ska ha kvar morgonrocken. Men det tycker jag hon är iskall, för själv hade man kanske backat ut långsamt, du vet, gjort en smita därifrån och snabbt byta om och så vidare. Men hon bara knallar rakt in igenom allting, så alla bara vänder sig om, vad är det frågan? Inte en min, bara gå och sätta sig, ta upp sitt konferensblock och kör.
Det är helt rätt.
Ja, vad är alternativet liksom?
Ja, precis. Ska det vara snus, ska det vara hela ansiktet.
Ja.
Jag har kompisar till min morbror. De blev bjudna till en fest i Bangkok hos vänner. Så där. Det var en ganska fin, vi tror någon sån författarmiddag av något slag. På något hotell. Och så stod det fancy dress. Och då hade mannen i familjen sagt så här, fancy dress. Ja, men det betyder vad heter det när man klär ut sig?
Jaha, maskerad.
Ja, tack. Efter de här 5 programmen ska jag säga också, så försvinner orden när jag har slappnat av lite. Men precis, maskerad. Så de åker och köper vikingahjälmar och hon köper såna här vetefläter, du vet, gula, stora. Och så har de särkar som Hagbard handfast ungefär. Liksom. Ta med sig, packa ner det här, flyger ner till Bangkok och går in på festen och det är jättestora dörrar och så det är såna här 3-4 meter höga dörrar, trädörrar liksom, inne på det här jättefancy hotellet. Och där står ju en man i smoking och bara säger welcome, och de ska bli så påannonserade när de kommer in också så här. Det är bara att när de här dörrarna öppnas, då står ju alla i smoking som man ska ha när det är fancy dinner, fancy dress, och precis. De kommer in som Hagbard handfaste med
Helga heter hon.
Och de hade ju där hade de också haft till en bäst klädda på festen. De hade ju vunnit det liksom. De hade ju, det var lite samma som den här kvinnan. De gick bara in och bara körde. Ja. Först så bara helvetes jävla skit. Sen gick de in och bara var vikingar på den här festen. Det är ju roligt.
Ja, det är rätt bra. Det finns ju en sån här YouTube fenomen. Där en kille blir lurad att okej, nu ska alla klä ut sig till Star Wars på den här konferensen. Vi har som ett tema på festen på kväll. Och han klär ut sig till prinsess Leila. Och det är ju också rätt ovanligt. Och så kommer han in där då och inser i samma sekund att ingen annan har bytt om, utan de har gjort det som prank på honom. Ah. Jag vet inte vad man googlar på, men kanske Leila skämt eller gag eller något sånt där.
Det är lite som när det sägs att på något produktionsbolag i Stockholm när de hade svensexa, när de hade en snäll svensexa, offret visste att det här är jävla taskiga kompisar jag har. Men de satte bara på honom ett lösskägg och så åkte de ut i skärgården. Och så drack de öl och så åkte de till Sandhamn, käkade lunch Och han liksom, vad fan är frågan? Jag drack öl och liksom spottade ut lite skäggstrån och sådär. Och hade det där lösskägget på sig hela dagen. De åkte tillbaka in till stan, käkade middag och det var liksom ingen snack. Det var, så till slut, fram på kvällen sådär, när de hade käkat middag, då blev han såhär, men vad fan grabbar, jag orkar inte, jag är så nervös. Liksom, berätta vad ni ska göra. Så då satt de i ett chambre separé på restaurangen där. Då reste sig alla grabbar upp och så drog de ner julfen. Då hade de rakat sig allihopa och gjort ett lösskägg av det. Det är hårt alltså.
Så han anade oro. Alltså, det här kommer vara någonting jobbigt.
Och medan han drack öl och fick de här stråna mellan tänderna och spottade lite grann. Och de andra kompisarna bara...
Och han sa så här, det börjar bli lite obekvämt det här. Börjar klia lite. Är det okej om jag tar med det liksom? Då var det dags att come clean. Fy. Det är fruktansvärt alltså. Men du, jag tänkte att det här avsnittet ska vara lite koppling till just det här, vi pratar om det här med mod. Alltså när man har den här morgonrocken på Jasserage, så bara okej, stå upp för det här. Det är lika bra att gå all in så att säga, istället för att försöka snacka bort det. Och jag har haft sådana här lite intressanta saker. Jag skulle vilja testa din självkänsla lite snabbt med 10 frågor. Är du med nu då? För att det här ska bli innehåll så måste
jag... Det här kan ju ta en ände med förskräckelse. Ja. Det kanske får en insikt som bryter ner mig totalt.
Ja, precis. För man tänker sig att stark självkänsla, starka värderingar borde också hänga ihop lite grann med hur modig man är. Mm. Ungefär som hon är chefredaktören på Korren nu. Mm. Jag tycker hon är helt fantastisk. Känner du till vad hon har gjort? Eller vad de har gjort? Nej, men de har ju stått upp mot... De har ju blivit utpressade och så, av kriminella för att de ska stänga en artikelserie. Och hon heter ju Charlotta Friborg. Och de har bara vägrat. De viker inte ner sig, va? Det är imponerande. Okej, så hur starkt håller du med eller inte med på dessa påståenden? Det här är alltså ett klassiskt test för självkänsla gjord av Rosenberg 1965. Så att du kommer få...
Är det Rosenberg-metoden? Med Rosenberg-provet?
Nej, RSE-testet heter det. Mm. Det är ingen metod, utan ett test. Mm. Så jag säger ett påstående och sen ska du få välja mellan 4 olika varianter av svar. Och det är samma varianter av svar hela tiden. Så det du ska säga är håller bestämt med, håller inte med, håller absolut inte med. Det är de 4 alternativen. Okej. Nummer 1. Jag upplever att jag är en lika värdefull person som andra människor. Håller bestämt med, håller inte med, håller absolut inte med.
Håller med,
ja. Okej. Du sätter alltså den. Då ska vi se. Så. 2. Jag känner att jag har flera goda kvaliteter. Håller bestämt med. Bra. Okej. Fråga 3. På det hela taget har jag en benägenhet att se mig själv som misslyckad. Håller bestämt med, håller med, håller inte med, håller absolut inte med.
Håller bestämt med, håller med och sen...
Håller inte med, håller absolut inte med.
Håller inte med.
Ja. Fråga 4.
Jag kan utveckla det svaret lite grann, för jag gör det.
Ja, okej. Okay. Ja, kör.
Det är för att när jag ser på mig själv i fågelperspektiv så kan jag inte hålla med om att jag är misslyckad. Men när jag är i min egen kropp och tittar på i vardagen, då kan jag säga fan också, du måste komma igen. Och det är en drivkraft i sig. Mm. Så att det var därför jag tvekade på den lite grann.
Så när du är på avsnitt 3 på Vem vet mest och ingen har skrattat och det är tomt i studion, då varierar, då är det 2. Då ändras siffran lite.
Jag kan säga, jag gjorde en gång ett jobb i någonstans i Halland på en ICA-butik. Nej, det var inte ens ICA, det var någon sån här sjavig butik för Bingolotto. Och snurrade på hjul där. Och det stod en massa tilltuffsade individer och ville skaka hand. Och man kände sig, ja men det är klart vi ska skaka hand. Men man visste bara, var är alkogelen? Vad helvete är det någonstans? Det var en kvinna som hade en mobil syrgastub. Det hängde syrgas på höften på henne i bältet. Ja. Och så gick en slang upp i näsan. Och hon var bara sur och var liksom så här lite otrevlig. Ja men vad fan, man vinner ju all... Och så kom det såna syrgaspuffar upp i näsan när hon pratade med mig. Och jag stod och snurrade på ett lila hjul och folk vann lite grann så där. Ja. Och så det bästa man kunde vinna var en dunjacka. Det var ingen så här, det var en boll jävla täckjacka egentligen. Och folk var så förbannade för de andra grejer. Man liksom säger, ja men grattis, så får du 10 bingolotter här. Och får du det, så säger, ja, men jag vill ju ha jackan, ja. Ja, men nu vann du ju det här. Liksom. Man vill bara säga så här, men fan, var nöjd med det du vinner, att du vinner överhuvudtaget. De var förbannade över det de inte vann.
Ja, men det där är väl mänskligt. Det har ju, de flesta lottovinnare, ja, har ju svårt att hantera det där. För att, och det måste ju du ha varit med om i bingolottet ett antal, ja, gånger, eller hur?
Precis. Men då, där, just det, där och då, så misslyckad har jag nog aldrig. Då, det var väldigt mycket, man kände sig väldigt mycket mer värdefull när man jobbade inom vården. Jag jobbade inte ens inom hemtjänst. Jag snurrade på ett hjul i ett köpcentrum i Halland, där folk inte ville gå, utan där bara liksom knasbollar gick. Vinddrivna existenser, oduschade, tuffsiga.
Var det då du kände så här, är det så här, är det här det slutar liksom?
Ja, det var verkligen. Jag läste på universitetet och hamnade här. Då var inte Rickard stor, kan jag säga.
Men man kan säga att den här frågan, eller påståendet, är ju taget så här, på det hela taget har jag en benägenhet. Så att man ska egentligen inte gå in och detalj säga, nej, just där och då, utan. Okej, men du håller inte med på den. Nej. Fråga fyra, påstående fyra. Jag är kapabel att göra saker lika bra som de flesta andra människor. Håller bestämt med, håller med, håller inte med, håller absolut inte med.
Göra saker bara sådär i allmänhet. Snickra är ju skitdålig på. Mitt jobb gör jag bra. Jag är kapabel att göra saker. Jag håller med.
Du håller inte bestämt med, utan du håller med, eller hur?
Ja, jag håller bestämt med. Men fan.
Okay.
När det är ett test så måste man vara ärlig. Då kan man inte sitta med falsk.
Nej,
jag kan inte sitta och liksom vara liksom så här lurig och ja, säga, nej, men det låter illa om jag säger bestämt. Och så. Men, nej, jag håller bestämt med att jag kan göra saker lika bra som andra.
5. Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över. Håller bestämt med, håller med, håller inte med, håller absolut inte med.
Håller bestämt med, håller med.
Håller inte med, håller absolut inte med.
Jag är stolt över. Nej, jag håller med.
Du håller med om att du inte har mycket att vara stolt över.
Jaha, nej, jag håller inte med. Nej. Jag tycker jag har saker att vara stolt över.
Ja, okej. Okay. Förstår om du tycker jag är avancerat efter 5 avsnitt. Jag har en positiv attityd gentemot mig själv. Håller bestämt med, håller med, håller inte med, håller absolut inte med.
Jag har en positiv attityd mot mig själv. Jag håller med.
7. På det hela taget är jag nöjd med mig själv. Håller bestämt med, håller med, håller inte med, håller absolut inte med.
Jag gillar inte det där att vara nöjd. Då är man liksom klar. Liksom när man är färdiglärd, då brukar man säga färdig är man, men lärd är man fan inte. Nöjd. Ja, jag håller med.
Håller med. Så, fråga 8.
Nej, jag håller inte med.
Okej, bra. 8. Jag känner mig verkligen värdelös då och då. Håller bestämt med, håller med, håller inte med, håller absolut inte med.
Ja, håller bestämt med.
Så. Och 9, 2 kvar alltså. Jag önskar att jag kunde ha mer respekt för mig själv. Håller bestämt med, håller med, håller inte med, håller absolut inte med.
Håller med.
Och för det sista, till och från känner jag att jag inte alls är något att ha.
Håller inte med.
Nej. Så, då ska vi räkna ihop dina poäng här då. Man kan ha max 30, man kan ha minst 0. Så mellan 0 och 30 då. Och du har...
Och, 30.
Ja, och normal självkänsla ligger på mellan 15 till 25 poäng. Har du under 15 poäng indikerar det enligt det här testet då låg självkänsla.
Mm-hmm. Ja, det är möjligt. Det är ju liksom det där är ju en matris. Det är ju ingen facit naturligtvis.
Och jag kan ha räknat fel också. Ja. Jag gjorde det här lite snabbt nu, men ja, så du ligger ju i den här normala. Fast lite på den
undre. Men du vet, om vi inte hade publik, då kanske jag hade skrytit till mycket mer. Då kanske jag hade haft ja, om man är över 26 då, alltså då är man övernormal. Det är liksom när
hög självkänsla då.
Hög självkänsla. Och när tangerar man övertro på sig själv?
Ja, precis. Det finns inte med som,
nej,
som en faktor här.
När tangerar man narcissist och andra diagnoser? Det är också så här svårt att veta.
Möjligt.
I det här.
Men då har vi gjort ett litet självkänsletest där.
Ja.
Och vi får väl se.
Har du själv testat? Vad får du utslag?
Jag fick jättehögt.
Mm.
Väldigt högt.
Mm. Och, 30?
Nej, men det var up there.
Mm.
Och jag blev sådär, jag blev faktiskt, jag blev inte förvånad, för jag har känt det många gånger, att jag tror att det har varit en grej som har funkat till min fördel genom åren. Att det var ungefär som någon sa, du har inte så mycket, men det har du mycket av.
Mm.
Det är väl fint sagt.
Ja, det är bra.
Du,
om det är rätt grej man har, så är det ju.
Ja, just det.
Du, jag det, kan ju vara att man har stora fötter också liksom, så här, ja, du har inte så mycket, men det du har, det är stora fötter, och det har du jävligt mycket av.
Ja.
Du har inte så mycket att ha.
Nej, det mår man inte lika bra. Men jag kanske bara ska definiera då för lyssnarna och för oss här, vad är skillnaden då mellan om man skulle gjort ett självförtroendetest här till exempel och ett självkänsletest? Och det man gjorde förr var ju att man ofta skiljde mellan självförtroende och självkänsla, där man sa att självförtroende, det är alltså din tilltro till din förmåga att kunna prestera i en viss situation. Då kan du ha ett självförtroende, eller din tilltro till förmågan att prestera. Medan självkänsla är mera uppfattning man har om sig själv och den man är. Och det är ju det som du egentligen har och testat här nu med självkänsletest.
Men jag brukar säga så här, självförtroendet, det går alltid upp och ner. Och det är ett sundhetstecken att det går upp och ner. Självkänsla, det är liksom den plattform som min person vilar på.
Med baskänsla i magen, kan man säga.
Ja, alltså, och det handlar om värderingar, ståndpunkter, och det är liksom, det är det som gör att jag är jag. Så, det man sätter ner fötterna liksom.
Ja.
Men självförtroende, det är väldigt flyktigt, och det måste man alltid nästan kämpa för att liksom.
Och det kan vara väldigt situationsanpassat. Du kan ju ha gott självförtroende när du är programledare i TV till exempel, men du kan ju ha dåligt självförtroende när du ska hugga ved eller någonting.
Mm.
Och så vidare, va? Men det som man har kommit fram till i senare forskning har ju varit att de hör mer ihop än vad man tror. Man har dragit en väldigt stark skiljelinje tidigare, att det här är självkänsla, det här är självförtroende. Och så har det visat sig att de här integrerar mycket mer med varandra. Att din självkänsla kan faktiskt påverkas av att du känner dig duktig på någonting till exempel och sådär.
Mm.
Så att det, ja, men det är klart att det lite.
Det är ju två kommunicerande kärl.
Ja,
så är det.
Ja. Men jag tänkte fråga dig om jag gjorde rätt här om sistens. Nu ska du få göra en moralisk bedömning av mitt beteende, tänkte jag.
Mm. Och, alltid intressant, tycker jag.
Ja, och då är det här temat då lite grann åt modhållet, så att där är det här modigt, men det är just det här kanske ett undantag, men gjorde jag rätt här. Jag var i Oslo och höll ett föredrag. Och så hade jag lite tid innan, och vi var precis där, jag vet inte om det var på Grand Hotel i Oslo, det var ju där vi skulle hålla, det här föredraget skulle hållas. Mm. Och då visste jag att typ 150 meter härifrån smällde ju Breivik, den här bomben mitt i stan, den här bilen som small. Och så jag knallar bort dit, och det är fortfarande 2 år senare, så är det ju, jag vet inte om du har satt din fot där sedan dess, men det är alltså, det är avspärrat, och det är, ja, det ser ut fortfarande som att det hände i nyligen, verkligen.
Mm.
Så att det är helt klart ett öppet sår. Och gjorde jag rätt då, är frågan. Jag tog lite bilder där.
Mm.
Som att det här är en ja. Jag gjorde det, men jag visste inte samtidigt, är det här uselt beteende? Är det här liksom som att kliva in med skorna när alla andra har tagit av sig skorna? Är det som att nämna
att det är en helig plats, någon slags kyrka, moské, där man inte ska fotografera och ta en bit av själen in i kameran och så.
Nej, och definitivt inte då liksom sprida hans gospel på något vis. Tycker du att jag gjorde rätt att jag tog bilder när jag var där?
Ja, det tycker jag. Alltså, det är ju en historisk händelse som du fotograferar. Det är ju inte ett moraliskt ställningstagande. Det är lite grann som, jag har en bit av Berlinmuren hemma.
Mm.
Som är inramad, som jag har på väggen. Också ett otroligt starkt historiskt dokument. som hänger på min vägg och, på kontoret och, som sätter in mig i ett sammanhang och liksom, shit, jag har en bit av den där förbannade muren. Det är ju, jag kan tänka på det, det är bara en liten spillra liksom, men man ser att det är lite graffiti på den och sådär, och jag tycker att det är så förbannat coolt. Nu, det där är ju också coolt, kanske är fel ord att använda i det här fallet när man fotograferar en sån, men det här, handlar ju om glöm aldrig vad som hände här. Precis på samma sätt som vi tänk om liksom, så, när man fotade koncentrationslägren när amerikanerna kom in och hittade alla dessa avmagrade judar som levde kvar. Skulle man inte filma dem och visa upp i bilder för att av någon slags moraliska skäl eller för, gentemot dem, och känna att nej, men för deras skull ska vi inte visa upp det här. Då glömmer man ju.
Ja, men jag tycker ändå att det vettiga i det här är ju ändå att man reflekterar över det. Ja. Och inte bara kör på, utan man kan ändå förstå att skulle någon tycka att det här är orimligt att göra, så kan man också förstå det. Men man kan också motivera sitt eget beteende.
Ja, visst. Jag tycker inte du ska ha några som helst moraliska betänkligheter för det.
Okej.
Men, ja. Men vad känner du själv?
I och med att jag gjorde det så, ja, så tyckte jag ju, gjorde jag ju samma bedömning.
Ja.
Som du, men jag hann ändå tänka tanken att det är ju, jag gjorde det inte bara ungefär som jag skulle ha fotat en helt vanlig historisk händelse, eller om jag skulle få en staty eller vad det nu kan ha varit, utan här var ju fortfarande som sagt det är samma med Ground Zero. Det är väl folk som fotar Ground Zero, och det betyder ju inte att du tyckte det var särskilt sympatiskt gjort.
Nej, precis.
Så att du har ju rätt utifrån det så.
Men jag har en annan fråga.
Jag kommer ihåg att när det här hände då med Breivik, så var jag i New York, och då gjorde jag ju varje måndag gjorde jag någon form av som heter Måndagspeppen heter det, eller något sånt där Sveriges Radio Västernorrland. Så varje måndag, vilket var mitt i natten för mig då, typ vad det nu kan vara, 1 på morgonen eller 2 på morgonen, så ringer jag ju in och pratar live in till och kör den här peppen i 2 minuter. Så det är liksom precis som med du, ingen publik, utan jag får ingen respons, ingen som pratar med mig, utan det är bara jag pratar oavbrutet i 90 sekunder ungefär, peppa folk inför måndag. Det är bara det att det här sker ju, jag vet inte om det är på lördagen det här sker, va, för mig. Och jag ska då köra måndagspeppen på måndag morgon. Liksom, vi fortfarande är ju alla ett stort frågetecken. Ingen fattar ju vad det här, vad som har hänt. Vi vet bara att det är fruktansvärt och det är terrordåd och allt det här. Och så kör vi måndagspeppen på måndag liksom. Då hade vi en diskussion med dem. Ska vi köra eller blir det här bara, blir det bara konstigt? Och då valde radion då att nej, men kör du. Det är bara det att jag la också in då en passus innan redan att jag vet om vad som har hänt och sådär. Det var lite speciellt, måste jag säga.
Ja, men det är ju det. Det är sådana där stora känslor, så ska man hantera hela publikens också. Det är en balansakt av rang. Jag kommer ihåg, jag träffade Margot Wallström här nu i sommar under det sommarprogrammet. Och då kommer jag ihåg känslan. Jag jobbade på Nyhetsmorgon TV4 när Anna Lind blev knivhuggen. Så den morgonen, och Bosse Holmström var utanför sjukhuset och rapporterade. Och det var ju då det klassiska misstaget begicks när man sa att det är stabilt kritiskt. Det är stabilt kritiskt, vilket gjorde att alla trodde att läget är ju stabilt, vad bra. Men med sjukhustermer betyder det att det är kritiskt hela tiden.
Ja, just det.
Så det betyder inte alls att det är stabilt, utan det är kritiskt hela tiden. Stabilt kritiskt.
Så att de hade sagt konstant kritiskt, då hade ingen missuppfattat. Men nej, stabilt kritiskt kanske var någon form av term som de använde.
Och det där säger man fortfarande. Lyssna på nyheterna, ska jag säga, och kolla. Väldigt ofta, det är stabilt kritiskt. Och då tror man fortfarande att...
Vem var det som använde det ordet mycket? Stabilt, det är stabilt.
Det är stabilt, det är Dr. Abban.
Just det.
Men stabilt kritiskt, och då den morgonen, va, då trodde man ju i princip att hon skulle klara sig. Och var ju rapportering hela morgonen. Och så fick vi i örat så här: nu är det bekräftat från TT, det är bekräftat, Anna Lindh har avlidit, Anna Lindh har avlidit. Berätta för publik, berätta nu i TV, nu, så. Mm. Du vet, den gåshud, jag blev så jävla livrädd. Hjärta slog så det höll på liksom hoppa ur kroppen på mig. Jag svalde så här, så till det så här, ja, nu har vi fått, då sa hon det liksom, dödsbeskedet att nu är det bekräftat, Anna Lindh har tyvärr avlidit. Och jag kom ihåg den känslan då när jag träffade Margot där. Vad vidrigt och vad konstigt och vad surrealistiskt det var på alla sätt och vis. Och vi ingen visste, hur går vi vidare här nu? Så då ringde vi in Hasse Alfredsson som någon slags landsfader och Gandalf som kunde prata om sorg och fantastiskt sätt och liksom sådär.
Jag kan tycka, ursäkta jag bryter, men jag kan tycka att ibland blir det märkligt när man får bli en ofrivillig talesperson för någonting. Mm. Nu satt ju ni förvisso i tv-studion och nyhetsmorgon och ska rapportera nyheter, så det är väl inga konstigheter, men man kanske inte går till studion och tänker att nu ska jag rapportera en världsnyhet och någonting som kommer chocka hela Sverige. Mm. Och då, utifrån det så var ju min lilla Sveriges Radio Västernorrland två dagar efter terrordåd. Det är kul att du tar ner min...
Nej, det var snarare så att den historien väckte den känslan. Så, ja. Så det var inte alls...
Nej, men just det att man, när man då ska vara någon form av... Och så ska man formulera sig ord och man vet att här är det ett minfält nästan. Mm. Jag kan då tänka mig, om vi tar sån som Obama var ju här som du vet, och då är det ju... När han uttalar sig så blir man intränat eller ej, så det är fortfarande 5, 6, 7, 8, 10 minuters långa svar ibland, kanske överdrivet, men 5 minuter långa svar på en fråga.
Man ska täcka in alla eventuella som kan bli sura.
Och varenda ord är ju givetvis inte intränat minutiöst, utan det måste ju också komma in andra ord. Och då kan man tänka sig, när liksom hela världen imponerande alltså.
Mm. Ja, men hur tror du det är liksom när jag står där, utan att dra några paralleller med Obama, men när man står med i Vem vet mest manuslös och inför en publik som är liksom det är som en flugspiral för rättshaverister och kalenderbitar ju, hela Vem vet mest. Mm. Och bara det, idag så säger jag så här, och här står de till allmän begabbelse, kvällens 8 tävlande.
Ja, vad betyder det för något?
Begabbel sig, när man kunde bli dömd till att sitta i stupstocken på torg förut. Ja. Och, så där. Och då fick man sitta till allmän begabbelse, till någon slags, till hån.
Ja, just det, allmän beskådan.
Ja, med syfte att liksom, precis. Här visar vi upp dem, liksom. Här visar vi upp den här illdådsmannen eller illdådskvinnan. Ja. Och då använde jag det gamla ordet till allmän begabbelse. Och då kom det direkt fram någon som hade tävlat dagen innan då. Ja, jag tyckte det här ordet begabbelse, det betyder ju hån. Alltså, ja, men det, man kan ju säga det med glimten i ögat lite så här. Ja, men det vet jag. Så. Men jag aktualiserade ju, vi hade ju ordet sumprunkare med alldeles nyss här i programmet, så det var ju också ett gammalt härligt ord, oomkullrunkeligt också till exempel. Ja, det håller jag med om. Så.
Men menar du att det drar till sig även i tävlande då som är lite mer...
Ja, men alla, så fort man ställer sin offentlighet så liksom... Det var väl Fritjof Nilsson Piraten som sa det: om jag så skriver om en synål så är det alltid någon enögd jävel som tar illa vid sig. Mm. Du kan inte räkna med att bli allmänt omtyckt liksom. Nej. Det går inte. Nej. Och det är liksom det som blir den krassa, framförallt när du ställer det i en offentlighet så där. Om du har uppträdanden och folk köper biljetter, då har du liksom en publik som är där för att se dig.
Men då tycker jag, då hamnar man ju i situationer som är nästan världens nav just då, eller det som är mest aktuellt i Sverige just då, eller något sånt där, va? Och jag berättade ju något annat avsnitt när jag var i New York i somras, när Gandolfinis begravning var. Mm. Och då var det liksom världens kameror riktad under i alla fall några timmar mot just det. Och så stod man utanför. Sen kan man tycka vad man vill om det, att stå där och häcka med och uggla. Men i alla fall
kort där också.
Ja, men sluta nu. Ja, precis. Och sen kommer det här med Obama, när vi skymtade hans bilar, då kunde man också känna den här lite granna liksom, det blåser ju någon form av vind över till en själv så att oj, nu är man ju faktiskt på ett ställe där rätt många som rätt många följer just nu.
Men Olof, kände du lite smuts när du tog kort på Gandolfinis begravning också? Samma smuts som du kände vid Breiviks bombdåd, eller?
Ja, men alltså, lite så där. För i alla fall när det gäller händelser som är så pass... Det är en sak om man, om någonting, det här med Obama, det tycker jag är lite en annan sak. Det hade ju ändå en positiv touch över åtminstone Sverigebesöket. Sen kan man ju, det han hade framför sig var en annan sak. Men absolut tycker jag nog det.
Jag träffade en kvinna på Landvetter förra helgen, eller förra onsdags. Stod före mig i kön, så bara vände hon sig om och sa så här: du, jag måste bara säga, jag målade om mitt hus i somras och stod och lyssnade på er podcast hela, alla avsnitt mer eller mindre, och höll på att trilla av stegen och skratt emellanåt. Och hon hade haft, och även liksom just högt och lågt och vitt och brett och sådär. Så det var jättekul, var faktiskt en... jag blev glad.
Ja, man blir faktiskt väldigt glad. Jag blir, som det har vi pratat om innan också, jag blir glad, mer glad nästan, när de säger att vår podcast är bra, eftersom det här är fortfarande känns som ett experiment. Och någonting som vi gör med så mycket hjärta som det bara går egentligen. Men i alla fall, tillbaka till det här med mod då. Jag har flera grejer på det här, men jag ska bara hitta vad det var jag skulle säga om just det där. Ja, jag vill bara dra en passus. Det här har lite med mod att göra, men ibland kan vara modigt att inte gå fram eller att inte säga till, att liksom vara, hålla igen lite grann. Jag hade ett kundsamtal här med en vd som sa, ska du veta att förra året så var ju, det var ju han här då, Manuel Knight var här va, och sen var ju två år tidigare, det var ju han då, Bengt, vet du, så att det, ja, säger jag då, det var trevligt, jag ska försöka leva upp till den nivån. Och sen så går det kanske 12 minuter. Sen vill jag ju berätta då att för ett år sedan var ju Manuel Knight här och för två år sedan var den här Bengt då va. Och jag bara känner, vad fan är det här? Och då visar det sig att han har ju bra minne men kort, kan man säga. Och då säger jag ju ingenting, för jag kunde ju lika bra säga, men hallå, du sa det här alldeles nyss. Varför säger du det igen för? Men det är ju uppenbart att man inte ska göra det.
Håller du med? Nej, men det är ju en kund ju.
Ja. Men där tror jag faktiskt att Rickard Olsson hade inte kunnat hålla sig.
Kanske inte.
Vad hade du sagt om det, när du är liksom, när du har spelat in alla avsnitt, du orkar inte mer, du söker någonting att liksom, något som kan muntra upp dig.
Ja, nej, men det är möjligt att jag vet inte vad jag hade sagt så där på rakan. Det beror ju på tillfället, men det är möjligt ibland så
déjà vu kanske du hade sagt.
Ja, precis, eller ja, jag har ingen aning. Men det har du rätt i. Men i så fall är det att man gör en lustig poäng av det liksom. Ja. För att sätta dit någon så där, men.
Nej, verkligen inte. Men jag har tänkt mycket på med mod, va? Och en sån här grej som jag kan tycka är modig är egentligen, om du tar Robin som artist. Hon har ju en sned tand. Och det tycker jag, det är så himla coolt. Alltså det tycker jag är ett tecken på god självkänsla, men också ett mod att i en industri som hon verkar i ett land som USA, där tandblekning och rätta till skavanker och plastikkirurgi är standard nästan.
Du vet att det var därför Björn Skifs inte slog i USA. De Uga Chaka låg ju, jag vet inte om det ligger etta på Billboard.
Ja, etta gjorde den.
Och han var ju över där i USA. Då sa Alba, du måste fixa tänderna. Nej, men lägg av. Han har också ena tanden över den andra. Aha. Tror jag att han har fortfarande i alla fall.
Tänkte du om Palme kom dit? Om du inte har sett dokumentären?
Jo.
Där hade ju, fanns det ju en del att göra i så fall.
Zlatan har ju ändrat till hela garnityret också.
Har han det?
Jo. Om du tittar på tidiga bilder av Zlatan, vilken glugg han hade fram där. Aha. Men nu finns det ingen glugg längre.
Nej, men jag klandrar egentligen ingen som gör det. Jag full förståelse, och vem är inte fåfäng av och till. Men jag kan tycka det är så coolt och föredömligt av en sån som Robin, som både har tid och pengar, och det är ju lätt gjort säkert. Behåller den där karaktäristiska sneda tanden som ett, tycker jag, en tydlig symbol för,
som ett fuck off-tecken mot hela världen.
Exakt. Precis.
Hon var med, hon gjorde tv-debut i Bullen, för övrigt i en brevfilm, och sen så sjöng hon också Lilla Sportspegelns You can always be number one. Det är Robin som sjunger den.
Är det hon som sjunger den fort? Gjorde hon den?
Vet. Ja.
Vad coolt. Apropå musik, jag var
kuriosa.
Ja, verkligen. Jag var kollade på så här Tack för musiken på Maximteatern nyligen. Jag lyckades på väldigt kort tid få veta att de spelade in där, och så fick jag sitta längst bak. Det var ju jättefint. Så var Peter Lemark gäst. Och vad nervös han är alltså.
Jag hörde talas om inspelningen där. Han hade varit fruktansvärt nervös, och sen så fick han ju spelet, va, och hoppa ut i publiken och kramas och pussas och joxas.
Ja, men då hade jag nog redan gått. Jag var där. Uh-huh. Jag pallade inte vara med hela sen. Du vet ju att av och till så bryts det och börjas om, och det var inte så farligt mycket av det. Det var väldigt mycket riktiga tagningar, så att säga. Och det märktes att det var ambitionen att det skulle vara en äkthetskänsla, och det uppskattar jag ju. Men då sitter man där i alla fall och man lider med Lemark nästan, för man märker hur forcerad och hur kantigt och hur det är ju, eller hur, förstår du? Jag kan känna som publik så blir man påverkad av otrygga människor där framme.
Ja, otrygga människor får ju publikens hjärtan direkt.
Ja, i och för sig. Faktiskt. I och för sig får man det.
Men sen, det känner de ju tyvärr inte.
Nej.
För att de är så fullt upp i sin otrygghet.
Ja. Men i alla fall, vid ett tillfälle då så ska Strömstedt, säger han då, när vi ändå är igång kan jag passa på att presentera bandet. Och då är det en i publiken som bara garvar.
Vad roligt, på fel ställe.
Ja, det är så fel ställe. Man ska presentera bandet, det är ju absolut, det går inte ens att tro att, oj förlåt, nej, jag trodde du skämtade. Nej, du skämtar, det står ju ett band där givetvis. Eller hur?
Ja.
Så det var det ena jag reagerade på.
Det andra, men var det någon förstånds...
Nej då. Ja, nej, det tror jag inte. Men i alla fall, det andra var en märklig känsla jag hade inombords. Jag tyckte illa om när de andra sjöng med till några av mina låtar med Lemark. Alltså, ja. Det, som att det var deras låt.
Du vill inte dela Lemark med någon annan.
Nej, men alltså, de sjöng alltså, vissa i publiken sjöng nästan, du vet, de blundade samtidigt när de sjöng. Och som att det här är verkligen en låt som har betytt någonting personligen för dem. Som att de sjöng som att det var sin låt, och jag sitter där och nynnar inombords och tänker, men det här är min låt. Har du också en relation till den här låten?
Så allsång, det är ingenting man gör med Lemark, utan det är liksom solo. Lemark har man var och en för sig.
Ja, men det här var helt nytt för mig. Jag har ju varit på Springsteen ett antal gånger. Där står ju tusentals personer och sjunger till samma låt. Men här fick jag någon som var flash. Varför sjunger... Det tappade lite värdet för mig.
Ja, men jag kan förstå.
Jag har ju aldrig lyssnat på honom live, utan jag har ju bara hört honom själv i lurarna. Så
men har han betytt mycket för dig också?
Ja, han har skrivit bland annat en låt som heter Evelina, som jag tycker den börjar så himla bra, och den påminner mig lite grann om tiden när mamma och pappa hade sportaffär. Vi kan köra intro till den, Adam.
Nu när skylten har slocknat och kassan är klar, nu när kocken har gått hem, är det bara du och jag kvar. Du känner inte igen mig, men jag satt här i smyg och såg på hur du grät. Du påminner om någon jag älskade en gång. Jag rinner genom åren längs en älv som är så lång. Det förflutna hinner upp mig, och jag minns alla svek.
Sjunger i alla fall att när skylten har slocknat, när kassan är klar, sista, när kocken har gått hem. Och det har jag översatt till när sista kunden har gått hem från butiken. Så är det bara du och jag kvar, och jag vet inte, och så gillar det här pianointro till den här låten. Så det var ett exempel på en låt där jag såg andra blundsjung. Alltså det var
för... Jag kan tänka mig att så som Morrissey eller Smiths då, Morrison framförallt, har nog den effekten också på sina konserter. Det är många som liksom, don't fuck with my Morrissey liksom. Det är min kille, det, för han har också räddat livet på många unga människor.
Ja, det är väl så.
Så att man får en personlig relation till.
Kom ihåg när det var i Ystad,
Kommer ihåg när jag var i Ystad. Det är ju för fan ett minne för livet. Jag har ju medicinerat i 3 år.
Nu ska jag dansa med dig, Rekla Olsson.
Och kommer inte att gå härifrån för jag dansar med dig. Den här nästduken ska jag ha dig, Rickard Olsson. Och när man sitter och käkar nattamat så kommer det någon svinfarmanäve och tar av mina pommes frites och säger: nu kan jag säga att jag har tagit pommes frites av Rickard Olsson.
Ja, men exakt. Man mår inte bra där. Jag blev avklippt slipsen en gång faktiskt på en firmafest. Det var också så här, jag blev sned som fasen på det. Mm. De vet ju inte vad man har lagt på den slipsen. Det kan ju kosta 50 spänn, men kan också kosta 2000, eller hur? Fast de gjorde nog den bedömningen att det var ingen 2000 kronor slips. Nej. I vilket fall, låt säga att den här kvinnan hade kommit fram, och så hade hon sen helt plötsligt då på, dragit upp vaden lite grann, och så hade det varit en bild av dig, en tatuering av dig, Rickard.
Och då hade dansat direkt.
Du hade dansat då?
Ja. Det måste man ju, alltså det är ju en sån uppoffring. Så att, då hade jag ju tagit kort med en och bytt profilbild på Facebook.
Men frågan är, hade du kunnat bli tillsammans med en person som har dig på vaden?
Nej, det var, gud, vad äckligt.
Och så, det kommer ju bara vara en tidsfråga när hon säger: ja, nu är det upp till dig, gör likadant.
Ja, precis.
Då är det kört. Då blir, ja, det som, nej, som, men... då blir det som den här filmen nu som vi såg senast, Catenacci, nej men vad heter, Liberace. Mm. När Liberace ska helt plötsligt göra om sin pojkvän och få honom, och genom plastikkirurgi få honom att se mer ut som han själv. Mm. Mycket märkligt.
Ja, det är läskigt. Men överhuvudtaget, det finns någonting där med folk som blir tillsammans med fans och sådär. Det tycker jag är konstigt.
Ja.
Det är lite geggigt då. Ja. Det blir en sån ojämlik relation också på något vis. Ja. Alltså man blir tillsammans med någon bara för att de ska bekräfta en.
Ja, det är ju väldigt sällan det sker av den anledningen, tror jag. Att det blir svårt att hålla en form av normal dialog och sådär. Jag menar, det kan vara det.
Fast å andra sidan, man ska faktiskt akta sig väldigt noga för att moralisera över andras förhållanden. Om man har gått in i det, så finns det någonting som man inte känner till, som man inte vet om, så det är två vuxna människor som har valt det liksom.
Ja.
Det är lätt att stå utanför och bara
ja, så är det. Känner du igen kedjerökarskrattet? Får du upp ett sånt skratt i ditt huvud direkt?
Ja, Ingela Agard skrattade så på det sättet.
Kan du imitera ett kedjerökarskratt?
Ja, det är ju en kombination. Grogghaggans skratt låter ungefär likadant. Jag vet inte om jag kan. Nej, jag har inte rätt att slem.
Nej, men det börjar ju oftast med ett gott skratt som mynnar ut i en hostning.
Ja, precis, precis.
Fruktansvärt jobbigt, för att man vet ju själv om man har varit förkyld eller någonting, så har man någonting varit väldigt roligt. Mm. Och så går man över till hosta. Det går ju inte att fortsätta skratta på något vis.
Det är en hel djuptallrik med slem som rör sig i halsen. Fy fanken, det är hemskt.
Ja, faktiskt. Vi pratar ju på, du och jag. Och sen så litar vi på vår kära klippare Adam, som är duktig på mycket annat också, eller hur?
Ja, han är framförallt duktig på att imitera. Han är en fantastisk imitatör.
Ja.
Ja, kanske kan få en liten Ernst Hugo här eller någonting innan vi lägger på.
Ja. Jag hoppas vi kan synas på någon frågesport här med Lelle Printer framöver.
Ja, det är mycket möjligt att vi får chans till det.
Ja.
Jag ska ta igen min förlorade mark i familjen här.
Ja, jag vet ju det.
Jag har varit borta alldeles mycket.
Jag tycker tack för att du har varit ändå ställt upp. Jag vet att du kommer direkt från jobb, ska jobba imorgon och så vidare. Ja, kanoners.
Nu går vi käka.
Det gör vi. Ha det bra.
Kram, kram.
Hejdå.
Hejdå.
Himmel och pannkaka, vad de kan prata, våra kära vänner Olof och Rickard. Jag får ju nästan ont i huvudet, sa Skalman. Ja, nu en riktigt trevlig middag. Stor puss och kram på våra kära podcastlyssnare. Så lägger jag, Skalman, på vår signaturmelodi. You know I don't mind working. Standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat. And I don't mind working my fingers to the bone, but now listen, you got to let me go when my work is done. I wanna be free.